Då jag var liten, så då bokbussen kom till skolan, så packade jag så mycket böcker i min ryggsäck som det bara gick, och det var svårt att få fast den, och ibland gick någon sån här rem sönder, jag fick gå hem med den. Och jag blev mobbad av mina kollegor på jobbet, då vi på jobbresor, så hittade jag alltid en bokhandel och försvinna in i. En av mina favoritplatser i hela världen är i Oxford, där min stora syster bor, som har en av Europas största bokhandlar, och den är en magisk plats för mig. Jag har till och med lånat en bok från Sions bibliotek som fanns någon gång här också, och till och med läst 70-årshistoriken, tror jag det fanns. Jag vet inte hur många här i rummet som läst Sions 70-årshistorik, men jag är en av dem. Så det är lite min bakgrund, och sen fick jag förfrågan att är det okej om jag läser igenom boken på förhand och ger lite kommentarer och sånt. Det menar jag absolut. Och så fick jag frågan att kan du också vara moderator i diskussionen, sen tänkte jag, nej, men absolut, om det är någonting jag gärna gör så är det här. Men nu hoppar vi till våra panelister här, får de lite öppna upp också att på samma sätt vem de är och varför de sitter här då. Och vi börjar härifrån med Kjell.
Ja. Hallå. Jo, jag heter Kjell och min viktigaste i mitt CV idag är väl egentligen att jag har bott på gamla Sion. Man blir ju nostalgisk en dag som denna. I 4 år bodde jag i ett vindsrum på gamla Sion där min far var pastor. Jag kommer inte att gå in på släktutredning desto mera. Så att jag andades Sion-luft i ganska många år, och man levde nog med i verksamheten. Det var ganska lyhört där, så man visste alltid vad på gång i Sion. Det var till och med så lyhört så att när jag som tonåring på småtimmarna kom hem sent på lördag kväll eller söndag morgon, så hade jag svårt att övertyga min far att det oljud han hörde där 2 på morgonen inte var att det var Vasabladet som kom och inte jag som kom hem. Men han gick inte sällan på det där. Det att jag sitter här idag är nog en stor gåta egentligen. Men det beror väl nog på det att, allvarligt talat, att jag som pensionär plötsligt fick en idé att kartlägga bönehusen i Österbotten. Och det blir hela Svenskfinland också. Jag har ju personliga skäl därför att jag har ju vuxit upp i en bönehusmiljö. I olika bönehus där vi faktiskt bodde i bönehusen. Så det har präglat mig ganska mycket förstås. Men sen ur ett mera samhällsperspektiv så har jag märkt det här att bönehusens verksamhet, och det är ju en 150-årig historia vi har egentligen med bönehus i Svenskfinland, så är ju en historia som inte egentligen är skriven eller har accepterats som en del av samhällsbygget. I Sverige så är väckelserörelserna en del av folkrörelserna och bygget av folkhemmet och har fått en helt annan acceptans. Därför har många myndigheter eller såna här länsmuseer kartlagt bönehusen i Sverige, men inte i Finland. Ingen har brytt sig om sånt. Och vem ska göra det om inte jag själv då? Så att därigenom har jag läst ett 50-tal historiker också, och när jag fick förfrågan här så tänkte jag okej, jag är gärna med så och backar upp det här projektet. Så därför sitter jag här.
Otroligt. Härligt att du är här. Isabel, varför sitter du här?
Isabel Snygg heter jag. Heter tidigare Lindberg, är hemma från södra Finland, närmare bestämt Tenala. Kämdes jag länge för att säga. Men har förstått nu att hedra det som har varit. Så nu kan jag säga att jag är hemma från Tenala men har bott här i Österbotten sedan 09. Gifte mig med en österbottning, blev kvar här och bor på Replot tillsammans med min familj och jobbar som lärare också på Replot. Och varför jag sitter här i soffan just nu så är för att jag i höstas desperat ropa till Gud när jag var ute och gå med min hund en sen kväll. Med tårarna sprutande ur ögonen så bad jag om en paus och sa att Gud, jag behöver en paus, jag behöver få göra någonting annat. Och jag vet att du har gett mig gåvan att skriva. Kan jag bara få skriva? Ropar jag som min hund var lite sådär, wow, chilla. Och så gick det 2 dagar. Och så sa Benjamin att jag har en fråga till dig. Sion fyller 100 i maj. Och vi skulle vilja ge ut en bok om den 100-åriga historien. Skulle du kunna tänka dig att skriva den? Så därför sitter jag här i soffan idag, för jag har skrivit den här boken som heter Årsringar.
Härligt.
Man kan ju undra varför jag inte frågade tidigare, men det var ju... Det här är ett ganska galet projekt och en liten gåta på något sätt. Men jag heter Benjamin Sträng och nu jobbar jag som pastor här i Sion. Jag och Olivia är ledande pastorer och mina lärare till utbildningen har alltid tyckt om att läsa i någon mån. Jag tyckte det var viktigt med liksom fysiska böcker. Jag tycker också att jag har mött väldigt mycket fördomar mot, förstås allt kristet, men också frikyrklighet. Ända sedan jag började studera och egentligen långt innan det. Så jag tog det liksom på mig någon gång, särskilt under studietiden. Jag vill bryta lite fördomar. Och jag tänker att den här boken är på ett sätt varför jag har velat vara med och initiera eller vara med och se till att det skulle bli något. Att jag bryr mig om att folk får höra någonting om vad frikyrklighet är och förstås tro också genom väldigt vanliga människors liv. Så det är något som jag tyckte var intressant och viktigt. Och det är klart det är väldigt konkret att då ge ut en bok om någonting. Och när är det bättre läge än när man fyller 100 år? Eller inte man själv, men när. Så här. Så, ja. Men jag är också intresserad av människor. Jag tycker människors berättelser har alltid varit viktigt för mig. Olika perspektiv och nyanser och sådär. Så, lite om mig.
Ja, men jättebra. Och hoppas att det känns naturligt att just de här personerna sitter i panelen och pratar om just den här boken. Och boken är ju lite huvudperson här, så nu ska vi gå över till att tala om den. Nu funderar vi ju, vi har nämnt lite här, det har kommit fram vissa termer. Och vi har hört kanske på radion också lite talat om vad är det för bok som har blivit producerad? Vad är det för bok vi har framför oss? Så vad är det för bok? Hur den bok är det och vad handlar den om? Och jag tror att den bästa att börja med den frågan är kanske Isabel som då har varit...
Jag tänkte säga Benjamin början. Ja, vad är det här för en bok? Det är en bok som växte fram på något sätt i processen. Jag visste ganska tidigt att jag inte är en person som kommer att kunna skriva en typisk historik som kronologiskt räknar upp alla årtal liksom, och också händelser och så, för att då kommer jag troligtvis att somna på vägen. Inget illa mot någon som kanske har skrivit en sån historik, men det är inte riktigt min stil, om jag säger så. Så jag visste att på något sätt, så om jag ska göra det här på väldigt kort tid också, för jag hade 8 veckor, så kommer jag att behöva göra det på ett sätt så att jag själv känner mig passionerad för det som jag gör. Och då behöver jag få in berättelser. Också så vill jag, för min erfarenhet av Gud är ju att han är så otroligt mångfacetterad. Det går inte att sätta honom i en box, det går inte att beskriva hans karaktär ur en synvinkel. Det skulle behövas liksom oändligt. Så jag visste att ska vi beskriva då i den här boken en församling som är liksom också Gud på något sätt, så behöver många berättelser få komma fram och många liksom perspektiv, och det är det som vi på kort tid har försökt göra. Visa vad är en församling, vem är Gud, vad kan tron på Gud göra i människors liv, vad är församlingens uppgift, varför är här folk idag, varför fanns det folk som grundade den här församlingen, vad var deras tro, varför gör de det, varför fortsätter den att existera. Allt det här försökte vi på något sätt få till i den här boken. Så det är en historisk berättelse som innehåller många mindre berättelser som inte man kan faktiskt sätta i någon viss värdeordning på något vis. De är alla lika viktiga. Ja.
Låter jättebra. En berättelse som innehåller många små berättelser. Ja. Imponerande tidsram på den, inom vilken den kom till.
Jag förstår inte. Jag tror inte att någon av oss riktigt förstår hur den kan vara där på bordet nu. Men det är den.
Den är där och den kommer. Tell, du har läst och varit och tittat på 50-tal historiker.
Ja.
Hur upplever du den här?
No, jag tycker att det är en historik, och det vågar man väl nog kalla den. Det är inte, men om man kopplar det till historik ska vara en tråkig bok, så är det ingen historik. Men i alla fall är ju utgångspunkten det 100-åriga perspektivet, och jag har läst många ganska tråkiga historiker nog, som är kanske skrivna med för ett gott ändamål. Det är ofta skrivna för de egna medlemmarna, en nostalgitripp. Man har gjort det ganska enkelt. Man har läst igenom alla verksamhetsberättelser och så kopplar man ihop dem så det blir ett långt, långt tåg med massa vagnar. Men vem orkar med hela tåget? Därför tycker jag det är väldigt viktigt också att man vågar fokusera. Jag tror också att vi som har vuxit upp i frikyrkligheten och inom väckelserörelserna och kanske tredje, fjärde, femte generationen med, så är ganska historielösa. Vi har ganska lite egentligen lite uppgifter och kunskap om de här brytningstiderna. Och när väckelserörelserna har vuxit fram, när församlingar har bildats, har det varit mycket brytning, mycket armbrytning och mycket också smärta och på det viset. Så att jag tror att det där vill man i väckelserörelserna gärna glömma. Vi ska glömma det som har varit och blicka framåt och blicka uppåt. Jag tror att det blir lite farligt det där. Därför att väckelserörelserna har inte kanske, deras starkaste sida har inte varit självreflektion och självkritik. Och det upplever jag i väldigt många bönehus och församlingshistoriker också. Man har inte riktigt vågat ta itu med de frågor som kanske har varit smärtsamma och där man har varit tvungen att göra en kursändring. Jag ska citera en gammal visman. Naturligtvis kom han från Kuni. Han var äldstebroder i församlingen där, Robert. Han sa en gång, och vi diskuterar inte församlingen då, han sa att om två generationer är överens om allt, då måste det nog vara fel. Och då måste det vara fel på dig yngre som inte ifrågasätter och går vidare. Och det där tycker jag också ska prägla en 100-årig församling. Att de här unga måste våga ifrågasätta och göra det på sina villkor. För att i väckelserörelserna har det ju ofta varit så också att när vi har tittat bakåt har det varit med nostalgi. Gamla tiders väckelse vi väntar. Nå, gamla tiders väckelse tror jag inte vi vill ha idag egentligen. Det skulle inte passa alls egentligen. Så därför tycker jag det är väldigt bra att den här boken egentligen ger många perspektiv, många narrativ, många berättelser i den stora berättelsen. Och ännu en sak som jag måste lyfta fram. I många av de här historikerna jag har läst så har det handlat om predikanterna och de ansvarigas historik mer eller mindre. Ungefär som ett företag skulle skriva bara en vd-historik och ingenting annat. En församling, ett kollektiv. Och ett kollektiv där alla är med, där också den anonyma, tämligen anonyma tanten eller farbrorn i bänken får vara med och upplever det här också för mig. Här har jag samma värde som alla andra. Och därför tror jag också att det är viktigt att det finns inte så väldigt mycket namn här egentligen, men det finns verksamhet och det tycker jag är en styrka.
Mm. Ja, det tycker jag låter enormt bra och kanske det inte var helt fel att det var en yngre generation som skrev den här berättelsen då heller.
Ifrågasätta vad jag har sysslat med och min generation.
Ja, det är ju behövligt kanske. Men Benjamin, var det tanken från början eller det måste ju vara...
Nej, men ställ frågan klart.
Nej, kör på bara. Det måste ju ha funnits någon styrning i början. Att någon tanke, idé och känsla, vad ska det bli för en sorts bok?
No, det är klart, allt anpassas ju lite efter att tiden var ganska knapp. Och sen började jag också flirta med Svenska Kulturfonden. Ni ser ju att de faktiskt gick på det, eller de var med på det. Men någonstans, senast då, där någon gång i november, så måste vi bestämma oss, vad är det vi ska göra? Och Det jag har inte lurat dem. Utan det är snarare, men vad är det vi ska göra? För vem är den här boken? Och varför ska den vara viktig? Och liksom... Du måste nästan upprepa. Vad var din fråga?
Ja, vad är det för bok?
Vad är det för bok?
Och fanns det en tanke innan det började skapas? Eller kom det liksom, föddes den fram vart efter?
Nej, den föddes på ett sätt lite fram vart efter förstås. Men tanken från början var inte att det skulle ifrågasätta. Jag skulle inte säga att det här är en bok som kritiserar allt som har varit. Men jag tror att det ger perspektiv som ganska vanliga människor förstår och känner igen sig i. Och på det sättet, och det är ju klart, menar vi är... Vi är ganska samma ålder också. Jag menar, vi är en ny generation av ledarskap i den församlingen. Och för oss, det är viktigt att den ska vara intressant att läsa. Det är viktigt att den ska liksom, förstås också, som vilken berättelse som helst, den ska på något sätt beröra eller vara betydelsefull. Så det var ju viktigt från första början. Jag minns inte när, men Anders Olin också med i början, och vi funderade hur den bok blir och vi diskuterade med Kjell. Och ganska snabbt gjorde vi nog vissa avvägningar i den här sortens berättelse. Och för mig också själv, jag skulle inte vara lika stolt idag om det här skulle vara en typisk historik. För det skulle inte kännas, jag vet inte om vi skulle vara så många här. Men, eller ursäkta, det kan hända vi skulle vara många här. Men jag ville liksom, både när vi gjorde ansökningar för att få stöd och sånt och motivera för hela församlingen, så var det ju viktigt att det skulle ha någon slags relevans. Det ska inte bara vara en blick bakåt, utan det ska definitivt vara en känsla av att okej, det har varit fint det som har varit, och vi har sagt att vi har velat hedra det. Men vi vill på något sätt att det ska andas framtid och någon slags hoppfullhet. Och då måste man kanske, som jag sa i början, kanske, den är inte jätteprovocerande, men man vill väcka lite nya sorters tankar kring dels hur en bok om en kyrka kan se ut, men framförallt hur den här berättelsen om tro på Gud genom hundratals år och fortfarande denna dag, varför det är som något liksom äkta och genuint och värt någonting. Mm. Så på det sättet var det viktigt att göra kanske vissa avgränsningar från första början. Ja. Och de gjorde vi nog ganska snabbt. Inte oövervägt, men ganska snabba avgränsningar fick de nog bli. Mm. Om jag nu minns det här rätt.
Men det fanns vilja och det fanns mod att göra någonting annorlunda än en traditionell historik. Och det tycker jag, det hjälpte till slutresultatet.
Ja, om vi säger som så, den var fin, den här 70-årshistoriken, en tunnare bok, ganska typisk så här, årtal och sånt. Men innan vi började med projektet hade jag ju knappt rört den. Den lockade liksom inte riktigt mig, och det kanske den var bra när den kom. Men jag ville ha något som skulle på något sätt...
Den var skriven av Arne Herbert.
Och vem var han? Han var din far. Nej, men som sagt, alltså på det sättet, det ska vara en bra produkt. Det var viktigt för oss från början att det ska vara en intressant pärm. Det ska kännas här i handen. Mm. Lite andra... Precis, för andra utanför församlingen. Mm. Jag menar, skriver jag en bok och vi får igenom den församlingen och vi betalar lite pengar för den. Vi läser ju den själva, men det ska vara intressant att biblioteken ska fråga efter den och lärare ska ringa och höra av sig och undra att var finns den? Mm. Och vem som helst.
Bra du tog upp det där, för vi hade en kort diskussion innan och nu ställer jag gärna den frågan också. Eftersom det inte är en traditionell historik, då den här bibliotekarien eller bokhandlaren nu ska sätta den i hyllan, vilken hylla ska den sättas i?
Det blir lättare om inte vi för den till något bibliotek då. Nej, men det är ju tråkigt om den hamnar i en historikhylla. För att jag vet inte vem som går till de hyllorna. Kjell går garanterat dit. Men du har redan läst den. Jag skulle kanske sätta det med i någon slags... Det handlar om det, liksom människors... Det sociologiska eller liksom sociala gemenskaper. Och på det sättet. Så jag vet inte vart...
Samhällsvetenskap. Vart skulle Isabelle sätta den?
Svara kanske inte, jag vet inte om jag vill sätta den hit, men det hör också lite ihop med föregående fråga. Som jag också vill säga är att det som också fanns i mina tankar när den här boken skrevs var att jag på något sätt också ville skriva en bok som berättar någonting om den här övernaturliga guden som vi tror på. Alltså att det handlar också om andlighet. Att det som vi tror på är någonting som är levande och verksamt, och det pratas väldigt mycket om andlighet idag utanför liksom kristna sammanhang. Man pratar mycket om det finns hur många böcker som helst som beskriver andlighet, och då är det ju mera liksom new age och sånt. Och man pratar väldigt öppet om det och det är väldigt accepterat. Och ingenstans så finns det liksom utrymme för det som vi menar att det andliga, alltså Guds ande. Det finns inte böcker som på det viset beskriver det heller. Och det är kanske inte, det är ju inte det som den i första hand gör, men det finns någonting av det som visar att det här faktiskt handlar om någonting större. Och det som har varit drivkraften i att den ens finns, den här församlingen. Och det behöver finnas ett utrymme för det. Vi måste kunna liksom skriva om sådana saker. Man måste kunna få läsa om sådana saker. Att för mig som har många vänner som inte är troende. Jag vill också skriva en bok som jag kan sätta i handen på dem. Och säga att det här tror jag på. Liksom. Det här berättar någonting om vem Gud är. Och det här berättar någonting om den helige ande. Det här berättar någonting om hans församling. Och den finns också därför. Mm.
Kjell, skulle du säga historik, samhällsvetenskap eller religion?
Nej, det är bra att inte vi kan genrebestämma den här boken, därför att den ska gå över gränser, och så bör det vara. För mig som sociolog så ser jag ju att det här är en del av samhällsbygget också. En liten grupp, eller stor grupp vad man vill säga, men en församling i samhället som har gjort enorma insatser när det gäller barn- och ungdomsverksamhet, när det gäller socialt arbete, när det gäller sång och musik. En väldigt rik kultur har man haft här och så vidare. Så det är en del, integrerad del av samhället. Så därför hör den också till den här Vasaensis-samlingen, en del av historien om Vasa. Och varför inte också utposterna i skärgården och så vidare, där man haft verksamhet. Och sen just det som gör att det är speciellt en sån här bok är ingen vanlig föreningshistorik på det viset, utan att den här andliga dimensionen ska komma fram. Och jag tycker att det kommer fram på ett väldigt naturligt sätt. Jag har sett också historiker där man kanske tänker mer att man ska evangelisera med det, och då blir det nästan som en PR-publikation över någonting som har varit. En perfekt församling som inte har gjort något fel och det har inte haft något problem överhuvudtaget. Sådana böcker är ju helt ointressanta och icke-trovärdiga egentligen. Men här finns allt med, också den här brytningarna, men också den här andliga dimensionen som finns med, som jag tycker på ett, inte så att det av avslutande avsnitt där man lyfter in det, utan det finns med i berättelsen hela tiden som en naturlig del. Och så vill vi väl alla leva, att det här, den andliga dimensionen ska vara en del av vårt liv helt enkelt. Mm. Inte någonting som kommer där som ett appendix där i slutet.
Absolut, jättebra. Då ska vi gå in på sista frågan och börja avrunda vår panel här med sista frågan. Så att ni vet att ni behöver inte sitta och höra på hur länge som helst ännu. Nu börjar det snart ta slut här. Men sista frågan, väldigt, väldigt viktig, åtminstone för mig själv. Att själv läser jag mycket böcker, men jag har också den här vetskapen om att det finns en bokkö på 20-30 böcker som väntar att bli lästa där hemma i bokhyllan. Och jag blev lite rädd för den här boken som jag tycker är väldigt lättläst och bra, att den inte hamnar där liksom på plats nummer 31 och kanske blir läst om 5 år. Och då tänkte jag liksom att vilka böcker läser jag? Så vilka prioriterar jag? Och då är det ju då någon antingen ger det som en gåva. Då tycker jag det är artigt att läsa den inom en rimlig tid. Andra gången jag läser en bok snabbt är ifall någon rekommenderar den och säger att den här var helt jättebra, den här måste du läsa. Och då tar jag fast det på det som Isabel sa där, att sätta den i handen på en vän. Så om jag börjar med frågan till Benjamin. Vem är den här boken till för? Vem ska läsa den och varför ska man läsa den? Så vad skulle du säga? Vem ger du den åt? Och vad säger du åt den personen då du ger boken åt den? Så att den inte lämnar oläst.
Ja, för att lite spinna vidare på vad jag sa om vad vi förklara när vi skulle söka lite stöd och sånt också. Så den här är ju till för någon som inte är i en frikyrka. Som inte känner till allt. Eller som inte har vuxit upp i Sion eller varit ens här knappt någon gång. Men som på något sätt, och som under rubriken också här, att en har någon slags längtan efter någonting. Alltså någon som vill förstå eller är nyfiken. Och jag har också pratat med några som har kanske lite funderat hur viktigt är det att vi ger ut en bok. Det är väldigt många i dagens läge som inte är läsare. Så att den här boken är definitivt för den som inte tror att den skulle läsa en bok. Det är bra. Och den är också för den som inte tror att den någonsin skulle ha intresse för en frikyrka. Men som vi redan sa och som har kommit upp, jag menar, i samhället idag, det är som förbi den här tiden att man inte närmar sig eller är intresserad. Så det går ju mängder av serier och allt möjligt som handlar om just det tema. Ofta är ganska lite mer extrema håll eller sekteristiskt. Så det är ju en viktig bidrag till den här förståelsen. Och jag skulle ge den i handen på i princip vem som helst som är lite intresserad av mitt sammanhang. Vad som har betytt ganska mycket i mitt eget liv. Den tro som jag ändå har och som inte bara för att jag är anställd som pastor i kyrkan utan på ett djupare plan. Så att ganska bred målgrupp. Men jag tänker också på de som kommer senare. Alltså låt oss säga om 10 år. Eller barn och barnbarn till en del som sitter här. Eller om 10-20 år. Ska man få tag på det? Kunna läsa berättelser. De som på något sätt bryr sig om att förstå det som har varit. Också de lite mer svårare passagerna. Mm. Så, men en bred grupp skulle jag nog absolut vilja påstå att, och jag skulle ge den till, jag har ett antal vänner jag absolut vill ge den till som förstår vad jag håller på med och jobbar i kyrkan och vad vi gör men inte har varit här, och jag tänker det skulle vara en väldigt berikande erfarenhet att ta del av det här.
Det ser ut som att han har, vill något att säga.
Jag tänker på den här nostalgitrippen. Vi ska inte glömma det som alla har varit med och som inte kommer att primärt läsa boken utan se på bilderna till att börja med. Och så är jag månne där på någon bild? Men oj, vad hade jag på mig? Vad hade vi för frisyr den där tiden? Oj, 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 titta här. Det är också väldigt viktigt i den här gemenskapen att vi liksom också bejakar det sociala. Det som jag kallar för en doft av kaffe i de här bönehussammanhangen. Så att det är nog en bok för både de som är väldigt insatta och kan hitta sig själv lite spår av det egna livet i församlingen. Liksom de som är nytillkomna och inte har den här historien med sig. Och de som borde se det som en allmän bildning att man läser en sån här bok.
Jag kan säga bara det som har varit genom åren här. Så har det alltid kommit några gymnasieelever som också gör en sån gymnasiekurs. Jag tror religionkurs 2 eller något sånt. Och de skriver någon recension och berättar. Och det finns ingenting. Vi har en knagglig Wikipedia-sida som inte vi själva uppdaterar. Och det finns ingenting sånt här. Så det är också som du säger att någon slags bildningsintresse. Om det finns så har vi har ju också någon slags skyldighet att berätta. Inte vår version och slipa bort allt som var lite mindre charmigt. Men någonstans ge en bild till den som undrar vad bilden är. Mm.
Och Isabel, du sa redan att du ska ge den i handen på en vän. Vad säger du att den här vännen när du ger den?
Ja. Ingen aning faktiskt, men jag tänker att det är också imponerande, tänker den här församlingen har funnits i 100 år. Vad som än har funnits i 100 år, då finns det någonting som bär. Ingenting existerar i 100 år om inte finns något av värde och tyngd i det som faktiskt liksom håller. För det är beprövat genom så många olika slags tider och förändringar i samhället. Så om man är intresserad av samhället och vad som bär så är det en bra bok bara för det. Men också liksom, det är nog en bok tror jag som kan, som Benjamin sa här i början av samtalet, krossa en del fördomar. För det är många som har sina förutfattade meningar om vad en frikyrka är och vad en församling är. Och kanske lite mer tror att det är någon slags sekt som vi håller på med här. Och jag tycker att den här boken faktiskt, om jag får säga det själv, beskriver församlingen på ett väldigt ärligt och sunt och äkta sätt. Att jag tror att det för vem som helst kan vara berikande att läsa den och få en bättre bild av att vad är faktiskt liksom en frikyrkoförsamling eller vad kan den vara. Så ja, men jag tror att ska jag sätta den i boken i handen på någon vän så ska jag nog bara säga att den här ska du läsa därför för att du är min vän, och så hoppas jag att Gud gör sitt verk genom den läsningen sen. Ja, men ändå också om man inte gör någonting annat liksom, om man bara tar den här boken, så om inte någonting annat så ska man se på sid 77 och beundra bilden av Otto Pellas, för den är det är det bästa jag har sett i mitt liv tror jag.
Ja. En sista fråga som jag slänger ut till vem som än vill besvara den. Den berättelsen med många små berättelser, vilket jag tycker är jättefint. Är det någon av de här små berättelserna som berörd er eller som lämnar minnet då ni läste inom den här boken? Det är svårt att komma ihåg en hel bok efter man läste, men var det?
Ja, men det finns en berättelse. Den här kyrkan skulle byggas och man uppmuntrades att ta också personliga lån som sen gick ganska bra. Folk lyckades betala tillbaka, men det var några unga väninnor, nyutexaminerade sjukvårdare som gick till banken och till allas häpnad och mångas blickar och frågor att vet ni vad ni håller på med. Jag tycker den där typen av liksom fragment är nog väldigt fascinerande och det finns några andra sådana.
Härligt. Vi kommer att avsluta panelen med att låta Isabelle, som var författare och skriver den här, att läsa ett stycke högt från boken och avsluta panelsamtaldiskussionen på det sättet. Men Isabelle, varsågod.
Jo, jag ska läsa en liten bit ur. Jag måste riktigt kolla här upp. Den sista delen, del 12, som heter Nya skott. Och där kapitlet heter En trädgård att växa i. Efter 100 år av berättelser, människor och vägval återvänder vi till bilden av trädet för att se vad som faktiskt har burit genom tider av hetta, torka och storm. Men också genom år av livgivande regn. Sions historia visar tydligt att församlingsgemenskapen inte är lika med perfektion. Det finns bara en som är perfekt. Och i hans fotspår strävar församlingen efter att gå. Förutan Jesus, ingen församling. Den på nytt födda skara som bildade Sionförsamlingen förstod att det, likt ett nyfött barn, var helt beroende av Gud. Det som det längtade efter och fick ta emot var ingenting som det kunde prestera fram eller förtjäna. Det lilla fröet som slog rot hade hamnat i helt rätt jord. När den första späda grodden sköt genom jorden mötte den världen och alla dess väderförhållanden. Om en planta växer för långsamt riskerar den att kvävas. Om den däremot växer för snabbt kan den bli svag. Församlingen har under åren varit tvungen att hitta balansen mellan tillväxt och hållfasthet. Ett träd som tidigt utsätts för vind tvingas satsa på starkare rötter och stam. Motstånd formar struktur. Ett träd som växer skyddat, det kan bli högt men också mer sårbart senare i livet. Alla delar av ett träd blir inte kvar genom hela dess liv. Under vissa perioder bröts en del av församlingens grenar loss. Och rötter som ännu inte vuxit sig djupa nog släppte taget. Det fanns det som lämnade och det som inte önskade återvända. Egna övertygelser formades, tron prövades och församlingen fick erfara att längtan efter stabilitet ibland föregick den mognad som krävs för att bära den. Ändå fortsatte trädet att växa, långsamt och ibland smärtsamt mot större hållfasthet. När man idag vilar ryggen mot den kraftiga stammen och studerar dess lövverk kan man säga att de mer utmanande tiderna varit till stor välsignelse för den struktur som finns idag och som fortsätter att utvecklas. På vägen mot en stabil identitet har rötterna varit tvungna att nå djupare och grenarna har behövt sträcka sig mot ljuset. Sionförsamlingen har av Gud fått nåden att växa upp. Ett träd blir inte till på en gång. Det växer, prövas och formas över tid. Och just därför kan det stå kvar. Idag är Sion ett fullstort träd. Med sin historia i barken, i grenarnas form och i årsringarna djupt inne i stammen. Sion har inte vuxit trots motstånd, utan genom det. Under den lövrika kronan finns människor från många generationer. Unika, fantastiskt imperfekta individer som alla växer i olika takt, men som ändå, om de tillåts göra det, kan växa tillsammans.